Podplay.
Hej och hjärtligt välkommen till ytterligare ett avsnitt av podden Snutsnack med mig, Hasse Brontén. Ja, det här är ju podden där poliser berättar om de minnen de har kring jobbet som de har haft som just poliser. Men vilka är våra kommande poliser, de som utbildar sig just nu? Vad tänker de kring utbildningen och vad tänker de kring det yrke som de har valt? Idag heter min gäst Dilnia. Hon går på fjärde terminen på polishögskolan i Umeå. Ja, du kommer alldeles strax få höra vad hon känner och tänker kring yrket och vad hon har för bakgrund lite om det också. Glöm inte att Snutsnack finns på Instagram och på Facebook. Följ oss gärna där. Tycker du att podden är värd att stötta så får du jättegärna bli Patreon, vilket du blir om du går in på patreon.com/snutsnack, och där kommer du också kunna ta del av bra bonusmaterial som du bara kan göra som just Patreon. Nu tycker jag att du ska ta det försiktigt där ute, och så hoppas jag att du får en trevlig lyssning.
13.10
Varmt välkommen till Snutsnack, Dilnia.
Tack så mycket.
Eller jag ska säga tack egentligen. Det är så att du pluggar ju till polis nu.
Det stämmer.
Och ska man intervjua en student så ska man göra det i ett studentrum.
Det ska man verkligen göra.
För så är det. Vi sitter alltså i studentkorridor i ditt studentrum i Umeå.
Jajamän.
Berätta, var i utbildningen befinner du dig nu?
Jag befinner mig just nu i termin 4. Oh. Så det är i slutskede kan man säga.
Ja, men det är intressant, för då kan vi få reda lite på hur den vägen är att vandra lite grann.
Absolut.
Men jag tänkte innan vi kommer till det, så dels är jag nyfiken på Dilnia. Jag kan säga att jag aldrig hört det namnet förut.
Nej, du har inte det.
Nej,
det är inte så vanligt.
Nej, men man hör ju att du har lite så dialekt, men jag tror inte det är någon svenskt.
Nej, nej, Dilnia kommer ifrån Kurdistan.
Ah.
Men är uppvuxen i Arvika i Värmland.
Kurd i Värmland alltså?
Jajamän.
Hur kommer det sig att du hamnar där? Är du född i Sverige?
Jag är inte född i Sverige. Jag är född i Kurdistan.
Du är född i Kurdistan.
Och vi kom till Sverige 97. Då var jag runt 3-4 år.
Just det. Och då blev det Värmland.
Då blev det Värmland. Det blev det.
Men då kommer du bara ihåg Sverige ändå, eller?
Ja, det gör jag.
Ja. Men berätta. Hur var din uppväxt i Värmland?
Ja, men alltså, jag älskar Värmland. Arvika särskilt, det ligger mig varmt om hjärtat.
Asså.
Det gör det. Jag har ju liksom mina vänner där och familjen. Ja, men jag har haft en väldigt, väldigt fin uppväxt. Lite allmänt. Så här. Jag har haft bra kompisar, haft bra skola. Så det har jag haft.
Och vad kom tanken om polisyrket till? När kom de?
Det är... Jag kan säga att det är en barndomsdröm.
Är det så?
Det är det.
Men hur gror en sån dröm då? Var kommer den ifrån från början? Har dina släktingar, finns det några poliser eller?
Ja, jag har någon enstaka i släkten. Ja, har jag. Någon kusin sådär, fast i Norge.
I Norge?
Precis. Men just den här polisdrömmen har ju funnits med mig så länge jag minns. Man har ju liksom ändå sett upp till poliser på något vis och tänkt att, ja, men när man var liten så tänkte man att, ja, men det här är så coolt liksom. Folk som går runt i uniformer och polisbilen och sådär. Men de tankarna har ju liksom utvecklats mer liksom. Man förstår vad yrket innebär och vad man vill göra i framtiden.
Men när valde du att söka då? Hade du målet i skolan redan att liksom inriktning, polis, och valde liksom gymnasiet baserat på det, eller?
Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Eller på något vis. Jag hade ju alltid polis i baktankarna. Men sen så gick jag omvårdnadsprogrammet på gymnasiet och tänkte sköterska. För att jag tyckte att Jag vet inte, jag tyckte att polisdrömmen var så långt bort att på något vis jag inte kunde bli det.
Varför skulle du kunna bli sjuksköterska och inte polis?
Ja, det är... Ja, men man har tänkt så här, det är ett tufft yrke och det är tufft att komma in och jag som tjej och jag är 1,60 lång och det kanske inte är så här, ja, det kan bli tufft för mig, men jag har ju aldrig släppt den. Jag tänkte först sjuksköterska och sen vidare till ambulansen, så det har ju ändå varit liksom det där blåljus.
Ja, just det.
Men sen följde jag drömmen.
Så du sökte aldrig till sjuksköterska?
Nej, det gjorde jag inte.
Sökte du polisen?
Jag sökte polis.
Kom du in på första?
Nej, andra.
Andra. Vad var det som hände första då?
jag failade på cykeltestet.
Jaha, berätta. Vad går det ut på då, cykeltestet?
Ja, vad ska man säga? Man får ju cykla. Det tar ungefär 10 minuter, tänker jag, hela cykeltestet. Och det sker ju på rekryteringsmyndigheten då.
Mm.
Och då ska man cykla upp till olika nivåer. Jag kommer inte riktigt ihåg hur det var, men och så ska man hålla sig på ett visst vad heter det?
Är det pulsen då eller är
det är motståndet och okay. Så ska man liksom kolla konditionen så det...
Okej, okay, så det var bristfällig kondition alltså.
Det kan man säga, eller man kan säga att jag knappt cyklade innan dess.
Okej. Okay.
Men efter den gången som jag misslyckades då, så cyklade jag bara som fasen och så gick det bra nästa gång.
Och då blev du antagen. Kom du ihåg när du fick beskedet om att du var antagen? Var var du då någonstans?
Åh ja. Jag visste på ett ungefär vilken dag posten skulle komma. Vi fick brev hem.
Mm.
Och jag var på jobbet. Så jag jobbade i hemtjänsten och körde hem under lunchen. Vilket man egentligen inte får. Men det var liksom så här, jag måste ha, annars kan inte jag jobba någon mer. Jag måste ha liksom det här beskedet nu.
Ja.
Och så kollade jag i brevlådan och så såg jag att det var ett brev från myndigheten. Då.
Mm.
Och visste att där i ligger mitt besked om jag får komma in eller inte.
Var det så här, ska jag öppna eller ska jag vänta? Eller?
Jag tänkte vänta, men i samma sekund så slet jag upp det där brevet. Och så stod det att du är antagen till polisutbildningen. Och då bara kom tårarna och jag blev på riktigt knäsvag.
Är det sant?
Ja.
Fan vad roligt att höra. Ja, men det är ju kul när man har haft liksom en sån målbild och en sån liksom dröm.
Mm.
Och så på något sätt är man så nära och så blir det nästa. Det blir inte uppfylld genom det brevet, men du är ju på god väg när du är antagen.
Precis, det var en jättestor grej för mig att bara kunna söka in. Liksom.
Mm.
Nu söker jag till min dröm. Liksom,
mm.
Ja.
Men det är ju en bit kvar till själva utbildningen när du fick brevet.
Ja, det var ganska tätt inpå ändå.
Ja, det var så.
Ja, jag tror vi fick det i, kan det ha varit november någon gång. Och så skulle jag börja i januari.
Okej, okay, ja, det var ju tätt inpå.
Det var väldigt tätt inpå.
Okej, okay, då var det bara upp på cykeln igen då, börja cykla. Och...
Ja, precis. Ja.
Men du är ju från Arvika då, från Värmland och... Det finns ju en anledning till att du sitter här i ett studentrum, för det blev ju Umeå då.
Ja.
Hur kändes det då att du skulle liksom, flytta till en annan stad för att plugga? Och sådär?
Ja, men jag valde faktiskt Umeå som första hand, gjorde jag. Jag tänkte att det är skönt att bara komma iväg till en annan stad och uppleva det här och få erfarenheter härifrån, tänkte jag.
Okej, och den här första dagen då på plugget då, vad hände då? Det är ju en ganska, jag kommer ihåg själv att jag var ganska pirrig liksom.
Ja.
Hur var det att komma in på polisskolan så här första dagen?
Ja, men jag var jättepirrig. Vi blev ju alltså vi fick ju en varsin fadder innan vi började och jag kommer ihåg att han ringde mig när jag var i Arvika och berättade ändå lite hur skolan är och att men de finns till ifall vi behöver hjälp och sådär. Så det lugnade ju ändå lite.
Mm.
Men sen så kom ju den här stora dagen då på upprop och sånt. Och det var ju jättenervöst. Men väldigt, väldigt spännande ändå.
Jag tänker när man har den här visionen om att man vill jobba med ett speciellt yrke, i det här fallet då polis. Har du tänkt någon gång så här på vilka dina styrkor skulle vara som en bra polis? Vad tror du har för egenskaper som en framtida polis för oss svenskar? Vad kan du bidra med? Liksom? Vad har din i sin ryggsäck?
Mm. Ja, men först och främst kan jag väl säga att jag har ju utländsk bakgrund.
Mm.
Och det kan ju vara en... Ja, men det kan vara positivt. Det kan liksom hjälpa mig i vissa situationer att komma närmare folk med utländsk bakgrund.
Mm.
Sen så har jag erfarenhet ifrån vårdyrket.
Mm.
Så jag lärde ju känna människan väldigt bra när jag jobbade som undersköterska. Och kan liksom prata med människor och hjälpa dem på ett vis som andra kanske inte kan. Som inte har jobbat med människor tidigare.
Mm.
Och att jag är tjej. Mm. Det kan hjälpa en hel del. Så tänker jag.
Mm. Martin som var gäst i förra avsnittet av Snutsnack hade också utländsk bakgrund. Han kom från Irak, pratade syrianska och arabiska.
Mm.
Han berättade också att han tyckte att många från Mellanöstern som kommer nu ligger ungefär 50 år bakom oss i sitt tänk.
Mm.
Vilket han sa, det är därför det är väldigt svårt att komma till Sverige men att han menar att han kan det tänket.
Mm.
Du har kurdisk familj. Både mamma och pappa är kurder. Jag menar, du tar ju med dig också. För jag tänker språk till exempel. Och att man ser kanske att du inte är liksom en svennebanantjej. Mm. Eftersom det är mörk ögon. Man kan absolut ana att du har utländsk bakgrund. Jag tänker också på det här kulturella tänket som jag och Martin pratade om lite grann. Att det tror jag skulle kunna vara viktigt. Vad tror du om det? Jag menar, det finns ett annat tänk. Mellanöstern tänk då, om vi kallar det. Nu är det väldigt brett sagt av mig. Men
absolut.
Jag menar, och jag menar, för du kommer ju träffa på i ditt yrke kriminella som kanske har liknande rötter som dig.
Precis. Ja, men absolut. Jag är med på vad du säger. Och det är ju, jag brukar ju säga att jag har ju den här... Alltså jag kan ju hederskulturen som finns.
Mm.
Och det kan vara både positivt och negativt.
Mm.
Jag, som den här Martin pratar på, då, jag kan ju förstå exempelvis tjejer i en hederskultur. De är ju väldigt utsatta.
Mm.
Jag kan förstå dem på ett vis som du som svensk kanske inte förstår. Liksom. Jag vet vad som händer i familjerna till viss del. Då, och förstår vad det innebär. Så det kan ju hjälpa mig absolut. Och jag kan förklara för dem på ett sätt... som jag har erfarenhet ifrån.
Mm. Martin berättade om någonting som inte vi har riktigt haft i min familj till exempel. Det här att tappa ansiktet. Att liksom, han menar på att många, han pratar arabiska, det är viktigt för många då. Män framförallt som kommer från så här väldigt patriarkala strukturer. Att liksom tappa ansiktet är det värsta som kan hända. Kan du känna igen det i såna grejer också, det här att liksom den här att tappa heden, tappa liksom
Ja, men absolut, det finns ju väldigt det här att ja, men man ska behålla heden i familjen och det är ju väldigt viktigt för just den här hederskulturen. Många kan blanda ihop det med religion och det har ju egentligen nästan ingenting med religion att göra. Utan det handlar om att familjer är rädda för vad andra familjer ska tycka om en.
Just det.
Och att man liksom vill vara bra inför andra.
Och det har vi ju sett bevis på i Sverige när det dras till såna absurda, till sån spets till exempel, man till och med tar livet av sin dotter för att inte fläcka ner familjens rykte och sådana saker. Vilket man ju kanske som svensk då inte riktigt ens kan få in i sitt huvud hur det är. När ryktet är viktigare än ens kött och blod. Liksom.
Exakt, och det är ett sjukt tänk där. Tyvärr finns det ju fortfarande kvar, men som sagt, jag vet ju vad det beror på. Jag vet ju hur starkt det där ryktet kan vara och hur det kan påverka familjen.
Mm.
Och det är just det också, att jag vill ju bli polis och jag vill kunna hjälpa särskilt de här unga tjejerna som sitter där och kunna visa att här är jag. Mm. Jag har också uppväxt, alltså jag är också en uppväxt i en hederskultur och det kan gå bra liksom. Man får kämpa lite och visa vad man vill.
Mm.
Och det är mycket lättare sagt än gjort. Det är det verkligen.
Det kan jag tänka mig att det är absolut. Att det finns ett oerhört tryck såklart. Från. Men jag kan tänka mig, nu ska jag inte gå in och fråga så himla mycket egentligen om din familj, men du är ändå liksom på en polisutbildning, du är tjej och polis. Vad säger farsan, vad säger morsan? Liksom sådär.
Ja, alltså jag kan säga att de är väldigt stolta över mig.
Ja, det är så.
Mina föräldrar är ju väldigt mycket för att ja, men vi barnen, vi har ju den här möjligheten att kunna utbilda oss. Mm. Vi bor i ett land, vi har möjligheter och då ska vi ta vara på den möjligheten.
Mm.
Och just att jag ska bli polis, det, ja, men det tycker de är kanonbra. Det är, ja, men de är så stolta.
Kul, kul.
De, som mamma brukar säga, liksom, du har ett mansyrkel. Så alltså, de har ju fortfarande inte. Ja.
Men okej, de tänker att det är, och fortfarande är det ju mest killar.
Ja.
Det är ju mest killar. Men känner du lite så att när du är på plugg och säger att det är ett mansyrke? Kan du tänka så själv?
Nej, det tänker jag inte på. Det gör jag inte. Jag tycker ändå att vi alla är en på utbildningen.
Mm.
Ja, särskilt, just nu träffar jag ju väldigt mycket bara basgruppen. Då.
Mm.
Särskilt med corona och allt det där. Och, ja, men jag kan säga att vi är en i basgruppen.
Just det. Ni är blivande poliser liksom.
Precis, och vi gör det här tillsammans.
Mm.
Hur går det för Christian?
Ja, det är Christian.
Grattis får man väl lov att säga.
Tack, alltså. Det tycker jag faktiskt är passande.
Ja, jag har ju redan lagt upp en vacker bild på dig på Instagram där du ser väldigt glad och väldigt nyutexaminerad ut.
Ja, jag såg det och jag vill ju bara passa på att säga tack till alla fina kommentarer på det och på Facebook också. Det var jätteroligt att läsa igenom dem allihopa och se. Ja, jag kände ett stöd där från dina lyssnare, så att det värmde hjärtat.
Ja, vad kul. Ja, men det är väl... Alltså det är Snutsnack som ska tacka som har liksom fått följa med dig här nu under den här resan där du har gått den här specialutbildningen, i och med att du har varit anställd då civilt inom polisen ganska länge och blev antagen till den här ettåriga polisutbildningen.
Mm.
Ja, och nu har du klarat i stort sett kan man väl säga precis allt.
Ja, som sagt, utbildningen är ju klar. Tog examen förra veckan, eller var det examen-ish som vi inte har riktigt. Nej. Vi kommer ju inte gå tillbaka som de andra, så att vi fick en liten ceremoni och fira och lite sånt där. Så det är det närmsta vi kommer.
Ja, alltså det är fel år om man vill ha baluns liksom.
Ja, så är det ju. Det fick ju sändas på Zoom och inga närvarande, så jag hade ju väldigt besvikna familj och föräldrar där. Men ja, sådana är ju tiderna.
Men jag är ju mer nu intresserad av känslan, det här att du har ju liksom, du har ju pluggat hårt nu här under det här året och Hur var känslan då när ni ändå stod där allihopa?
Ja, det var fantastiskt. Du hade ju jag i ett svagt ögonblick erbjudit mig att hålla tal. Så jag kan väl säga att fram tills jag hade hållit mitt tal så var det ju det enda jag tänkte på var att jag ska hålla tal.
Oh.
Men efter där, när de spelade nationalsången, då kom det tårar. Som inte riktigt hunnit reflektera. För ni är plötsligt nu som man bara, just det, ja. Nu är vi här.
Stort grattis, verkligen stort tack att vi har fått följa med och stort tack för att du liksom har delat med dig av vad du har varit med om här under den här utbildningen.
Så att någon slags krydda på min utbildning, att Snutsnack faktiskt har följt mig hela vägen och de roliga kommentarer man har fått från kollegor och sånt som faktiskt lyssnar. Så att tack själv.
Ja, det var det lilla. Mm. Men då hörs vi lite längre fram då.
Mm, det gör vi. Ha det bra.
Ja, ha det fint. Hej.
Hej.
Vad tycker du när du tittar tillbaka? Du är ju på sista terminen.
Ja, det är jag. Det är helt sjukt.
Känns det okej att vara på sista terminen?
Ja, men det är, alltså jag kan säga, det är en skräckblandad förtjusning. Vi ska ut på aspirant i januari och det är jätteskrämmande, men jag ser jättemycket fram emot det.
Mm. Vad är det som skrämmer dig?
Att jag inte vet hur det kommer att vara. Mm. Att jag kan vara liksom så här rädd över eller nervös över att inte kunna allt.
Mm.
Jag kan komma ut liksom på, jag har fått ett litet schema här nu. Jag ska vara på utredning i 8 veckor först till att börja med.
Mm.
Och då ska jag hålla förhör och sånt, och just det här med att hålla sitt riktiga förhör för första gången, det är ju, ja, nerverna kommer fram då.
Men jag tror att det är bra att liksom känna in att man kan ju inte kunna allt.
Nej.
En del kommer säga så här, men du kommer ju direkt från skolan, du kan ju allt. Men det är ju korvstoppning.
Ja, men precis. Exakt.
Sen måste man ju luckra upp på något sätt de här kunskaperna i situationer som man också ska förstå. Och så där. Mm. Det kommer ju komma. Jag tror att det är viktigt att man har bra handledare och sådär. Men vad kommer du göra din aspirant någonstans?
Här i Umeå.
Det blir Umeå
det
också.
Blir det.
Kommer bli kvar här, vet du?
Jag tror det.
Jag vet inte. Det är en fin stad.
Ja, men det är en jättefin stad. Men jag kan ändå säga att jag saknar Värmland.
Ja, det är så.
Ja.
Kanske blir Arvika till slut.
Det kanske blir det.
Men vad har varit... Jag menar, när du kom in till utbildningen och den här första dagen och den här sköna känslan, lite nervös och så, men vad trodde du skulle vara utmaningen och blev det så?
Jag kan säga att jag trodde att det skulle vara mycket tuffare på ett vis att men jag hade en bild av polisutbildningen att det skulle vara väldigt mycket killar, så här machokillar, att man kommer där som tjej och inte kan det här yrket eller inte är lika stark eller så, men jag fick en jättepositiv syn när jag började. Det var ju över förväntan kan jag säga.
Hur mycket av den här machokulturen har du mött då?
Inte mycket alls.
Inte mycket alls?
Nej.
Va? Hon är inte den enda machokille som går med batongen under armen och
det är klart det finns.
Viker upp byxorna?
Ja, jo, men absolut. Det finns machokillar, absolut. Ja. Men man kan ändå ta dem. Alltså man blir ju ändå vänner på något vis. Liksom, att man förstår dem och de förstår en.
Jag kommer ihåg när jag gick på skolan, vi hade ju inte Sig Sauer, det vapnet, utan vi hade ett vapen som heter Walter.
Okay.
Och det hängde liksom i en handväska på vänster sida i bältet. Så man var tvungen att öppna den där väskan och ta ut vapnet. Ja, det känns ju som att det är 1800-tal, men det är inte så jäkla länge sedan. Och från väskan så var det ett snöre liksom till oss. Så man hade ett snöre där. Ja, det var så. Men när man får utrustningen, den är ju så där blank och ny och allt läder är stenhårt och vad det är. Så då var det en kille, jag tror han hade sandpappra fodralet till vapnet, så det såg ut som han hade haft i 20 år, men vi förstod att det var ju varit hemma och sandpapprade liksom.
Ja, precis.
Det finns alltid någon sån i varje omgång som fixar till det lite grann.
Ja, men precis, det gör det ju.
Okej, så då, det var en fördom då lite grann som blev krossad kan man säga, att du inte alls mötte det här macho-grejen.
Precis, det kan man verkligen säga.
Hur är mixen bland människor då? Är ni liksom olika människotyper eller är det samma liksom form fast med olika utsidor?
Nej men gud, vi är väldigt olika.
Ja, det är
vi, absolut. Och det är alla möjliga åldrar nästan skulle jag vilja säga. Allt ifrån... Jag tror i våran termin så var den yngsta var 19 år. Och sen så var det 40 plus tror jag det var.
Oj, oj, gamla människor.
Ja, visst vet du. Nej, men vi har väldigt olika personligheter och olika människor. Och det är ju bra på ett vis.
Mm.
Väldigt bra.
Mm. Men jag säger all heder till dig som går polisutbildningen och snart ska bli polis. Jag kan ibland tänka faktiskt som ex-polis då. Gud vad skönt att jag slutar nu när allt liksom bara blir värre och värre och de skjuter varandra kors och tvärs och det är gängkriminalitet och gangstervåld och hit och dit. Vad tänker du som det? Det är ett riskfyllt yrke och det händer saker i det här yrket som inte händer i andra yrken. Vad har du tänkt kring det liksom? Att du ändå kommer utsätta dig för en risker som inte hade hänt om du hade jobbat kvar med äldre till exempel?
Mm, absolut, det finns risker och det måste man verkligen vara beredd på när man söker till utbildningen och liksom veta att jag kan bli skjuten på jobbet någon gång och det får man ju verkligen vara beredd på, men samtidigt så är jag så här, jag gillar ju den här spänningen och man vill göra skillnad och det tycker jag motiverar mig väldigt mycket. Att visst kan det vara skrämmande när man läser i tidningarna, men medier kan ju ändå göra sitt liksom. Men jag vill ändå ut och möta de här människorna. Det vill jag absolut.
Nu är det inte långt kvar förrän du är ute och möter, och folk som kommer ut från krogen och stökar. De vet inte att du är aspirant och att killen bredvid är assistent och någon inspektör. Sånt där har ju folk ingen koll på. Kolla vad de har för markeringar på axlarna och sånt där. Känner du att den här utbildningen nu på 4 terminer ändå har tagit dig så pass långt så att du kan möta upp med viss handledning såklart? Du kommer inte bli utskickad liksom helt själv, men känner du att utbildningen har gett dig så pass mycket kött på benen?
Absolut, det tycker jag. Man blir ju liksom mer och mer redo för var dag som går. Och jag tycker ändå att vi har fått med oss alltså den så pass mycket kunskap att vi kan komma ut och möta de här människorna. Och det viktigaste jag skulle vilja säga är just kommunikationen. Och visa att på något vis visa att det finns en människa bakom uniformen och att man är där för en bra sak.
Ja, den är ju väldigt, väldigt viktig. Ibland så känner man ju då kanske när man jobbar det att motparten inte alltid var speciellt intresserad utan bara ser uniformen. Och det är väl just det med uniformsarbete kanske, att man bara ser. Det kanske är bra att sticka ut då.
Absolut, det kan också vara bra. Vi pratar ju lite om det på skolan, just där att hur folk kan se en i uniformen och just vad mycket kroppsspråket gör. Och det får man ju absolut tänka på liksom, så att man inte bara står där och har pokerface med armarna i kors liksom, utanför krogen, utan då får man se till att visa att man är där, man är trevlig, man är glad, man kan prata med folk.
Ja, det tror jag är det absolut viktigaste, eller en av de absolut viktigaste kunskaperna, att kunna prata med folk faktiskt. Och kunna komma ibland på den andras nivå, om man uttrycker sig på det sättet. För ibland kommer du kommer ju få ändra under ett pass, så kommer du säkert kunna få ändra nivå väldigt många gånger.
Absolut.
Hur ser du på en sån grej då, att du kanske åker på någonting väldigt liksom, ja, något som du blev lite glad över? Du kanske hjälper någon att ta ut något ur bilen eller någon sån här trivial sak. Och nästa gång så är det liksom någonting som är det mörkaste mörker liksom. För du kommer ju få se oerhört mycket av samhällets skuggsida.
Absolut, det kommer man få göra. Visst vill man ju alltid åka på de här bra sakerna, de som är roliga. Men samtidigt som jag sa, liksom, man får ju vara förberedd på de här sämre larmen också. Liksom. Vi har särskilt kommit in på en ny kurs nu den här veckan, och det är ju dödsfall. Och bara det liksom, att jag kan tänka så här ibland, ja, men jag kanske kommer att få lämna ett dödsbesked till en mamma till exempel. Och hur kommer jag att känna? Men jag är ändå beredd. Man kan aldrig vara redo, tillräckligt redo, men det ingår i yrket. Och man får göra det på det bästa sätt man kan, på ett mänskligt sätt.
Eller lämna dödsbud gällande mamman när barnen öppnar dörren.
Precis.
Det är så många situationer som man aldrig... Och det tycker jag avsnitten i Snutsnack ibland är lysande exempel på, att man åker på ett jobb och det är aldrig precis som man visualiserar sig, eller kanske inte ens alls som det de har sagt på radion. Man måste vara väldigt öppen. Men ni har väl haft... hur ser det ut på övningsfronten nu då, när ni övar? Övar ni då i uniform och med figuranter och sådana saker?
Ja, men det gör vi. Vi övar med uniform och med figuranter. Ibland inhyrda figuranter och ibland figurerar vi för varandra. Och då övar vi på allt möjligt ifrån de lugna stunderna och även de mest bråkiga stunderna. Och vi pratar mycket på just den här mentala förberedelsen. Hur man pratar med sin kollega innan, när man får det här larmet. Liksom. Vad kan man säga till varandra i bilen? Vad förväntar vi oss? Och vad gör vi om det blir absolut farligast? Liksom? Men jag tror det är väldigt viktigt med... kommunikationen med sin kollega på väg till larmen. Och att man även pratar efteråt vad som har hänt och vad man har varit med om.
Just det. Ja, det har vi också hört exempel. Jag tänker Perry som var gäst nu, det är väl 2 avsnitt bort eller sånt där. Han försökte gå igenom den här mentala förberedelsen. Han var på väg till ett mord och berätta hur han konade så mycket så att han att det liksom kom på att det liksom, ingenting funkar på mig.
Nej.
Men det är också viktigt att kanske uppleva någonting som man inte upplevt och se hur man reagerar.
Absolut, det är det.
Har du känt i övningarna ibland att du har liksom reagerat eller gjort på något sätt som du kanske inte trodde att du skulle göra innan?
Ja, alltså jag kan ju säga så här att just det här med mentala förberedelsen är ju man har ju ändå i baktanken att det är en övning. Mm. Och man är ändå trygg i att går det helt åt skogen så finns det ju alltid en lärare som säger stopp.
Just det.
Och då vet vi att, och de säger det lärarna också, att ja, men när man kommer ut så man vet ju aldrig vad som kan hända.
Nej.
Det kan gå helt åt andra hållet liksom. Men jo, men absolut, man har kommit in på någon övning och så har det gått liksom helt vad man förväntat sig. Till exempel så hade vi loksök idag, lokaliseringssök.
Och vad ska ni söka då? Ni ska
söka efter person i lägenhet.
Mm.
Och det var ju så här, man kommer in i en lägenhet och sen så är det ja, men tre dörrar. Vilken ska man ta först? Man tänker inte riktigt på det sättet. Utan, eller man tänker så, men man blir ju ändå lite ställd.
Mm.
Så här, vad händer om jag tar den dörren? Men då kanske det kommer ut någon springande från den andra dörren.
Just det.
Men visst så har det hänt att det inte har gått som man har tänkt.
Nej, och det är väl så länge det är på skolan. Att det
precis,
liksom
man får ju öva.
Mm.
Och det är väldigt viktigt.
Jag kommer ihåg bara, ibland ploppar upp så här konstiga minnen, men från skolan då hade vi en övning, då var det en av polisen som tappade en båtmössa, sprang tillbaka och hämtade båten. Ja. Och så instruktören sa efteråt så här, okej, men om du är med det här, skit i mössan, det finns fler mössor liksom.
Ja,
det, bara sån instinkt liksom, oj, nu tappade jag mössan, måste springa och hämta
den. Ja, men precis. Ja. Men sen så kan det gå, jag vet ett tillfälle som vi hade, ja, men vi övade i en sån lägenhet också, och då var det något case där det var, ja, men polisen skulle stå mot en vägg.
Mm.
Och så kommer en figurant runt ett hörn. Och antingen så kommer han med kniv eller med en pistol eller liksom med bara händer.
Mm.
Och man skulle kommendera den här personen då, och antingen så gör personen som du säger eller så gör den helt tvärtom.
Mm.
Och jag var tredje man som skulle köra och var polis. Och tidigare hade jag ju sett två fall där personen kommer med kniv. Polisen säger släpp kniven och han gör det. Och så var det min tur då. Och jag hade ju det där i tanken. Det kommer en man med kniv. Jag säger släpp kniven och så gör han det. Men så händer det inte.
Nej, vad händer
utan,
då?
Ja, men jag såg den här kniven, drog fram liksom ett vapen. Och så säger jag typ något sånt där släpp kniven och så växlar jag ner vapnet.
Och så, för du förväntar att han skulle
släppa? Jag förväntar mig att han skulle släppa det och göra som jag säger. Men han gick emot mig. Och, fast samtidigt jag hann ändå att växla upp igen.
Okay.
Den gången. Så det var ju ändå positivt att man får träna på sånt också.
Mm.
Att man liksom får veta att ja, men man kan ändå växla upp och ner.
Men tänk vad det påverkar att ha sett den här övningen innan.
Verkligen.
Och så går det två scenarier exakt likadana och så sätter sig att det skulle vara likadant igen.
Precis.
Det är ju superviktig lärdom att det kommer aldrig vara som det hände förra gången.
Exakt,
liksom.
Exakt. Inget fall är den andra lik.
Nej, precis. Under den här tiden så har ni ju såklart läst mycket ämnen. Mm. Ni har ju läst liksom psykologi och ni har läst poliskunskap, alltså polislagen och ni har läst straffrätt och sådär. Men med allt det här som du nu har i den här fyra terminsbubblan, har du liksom känt att det finns någon riktning åt vart du skulle vilja jobba i framtiden? Har du tänkt så pass långt?
Jo, men det har jag. Jag har ju alltid haft med mig att jag vill jobba med ungdomar.
Mm.
Men jag vill ju ut och jobba bland människor. Jag vill jobba som områdespolis.
Mm. Mm.
Jag vill ju liksom vara den här polisen som en förebild, så som polisen var en förebild för mig när jag var liten.
Var det så? Var de det i Arvika?
Ja, men absolut. Det tycker jag.
Var det så att ni kände dem och visste vad de hette och lite sådär?
Nej. I och för sig så hade jag ju en tränare som var polis.
Okay.
Och det tyckte jag var ganska coolt då. Men det var liksom det enda. Annars så, jag tyckte, ja.
Så ut och jobba som områdespolis, lära känna dem i det området där.
Precis.
Du jobbar. Tänk att det på något sätt Alltså jag tycker inte man behöver vara kriminolog eller någon expert på polisarbete för att förstå att det ska finnas poliser där folk bor. Liksom.
Nej, precis.
Alltså det, ja, ja. Det kan ju aldrig bli bra om det bara kommer en radiobil någon gång när det händer någonting. Mm. Utan det ska finnas då, och gärna ska man veta att det var en grej som hände, alltså, så att det finns den här kontakten. Mm. Men kanske är jag lite naiv och tror att det ska gå att uppfylla, men jag tror att det skulle vara fantastiskt att ha mycket områdespoliser som lär känna sin lokal befolkning. Liksom.
Precis, exakt. Sen så vill jag ju även, jag är ju väldigt intresserad av utredning också.
Mm.
Jag vill ju till, ja men våld i nära.
Mm.
Det, ja, dit vill jag också.
Mm.
Och kunna utreda lite och kanske hjälpa någon.
Mm. Superintressant, superintressant. Ja, det är ju spännande att liksom få luska lite kring vilka de blivande poliserna är,
ja,
som ska komma ut och liksom hjälpa oss när vi liksom när vi behöver hjälp. Jag brukar alltid runda av podden lite grann med att prata om polisfilmer.
Mm.
Hur står det till med ditt polisfilmstittande?
Inte så mycket faktiskt. Nej, jag vet. Alltså, man kan tro att jag kollar på så här Wallander och Beck och alla sånt där. Jag har inte sett en enda film eller en enda klipp eller serie eller vad man ska säga.
Nej, det har inte.
Men Bron däremot har jag sett. Och den tyckte jag var väldigt bra.
Mm. Är det tips till lyssnarna?
Ja, det är det.
Bron. Det är ingen kurdisk polisfilm som du kan rekommendera?
Nej, de brukar inte vara så bra.
Så? Men åker ni tillbaka någon gång och har ni kvar släktingar i Kurdistan? Eller?
Jo, men det har vi. Men jag känner inga där.
Nej.
Den närmsta släkten är här eller i Norge. Och det räcker för mig.
Okay.
Det gör det.
Innan vi rundar av, hur är det med liksom kurdiska språket? För det finns ju så 40 miljoner kurder liksom, som är utspridda i olika länder. Liksom. Mm. Vi har ju Turkiet, Iran, Irak. Har vi Syrien också? Eller? Kurder i Syrien. Ja. Förstår ni varandra? Liksom? För kurdisk, det menar jag, tänker det här kan ju vara bland att någon från Luleå inte förstår en skåning.
Men men precis.
Hur är det med liksom det kurdiska språket? Hur kan du förstå, hur väl kan du förstå det?
Det finns otroligt många dialekter som inte jag förstår.
Ja, det är så.
Jag själv pratar sorani.
Ja.
Och det är typ det jag kan. Alltså jag kan vissa liksom, ja, men det kan, vissa dialekter kan vara som svenska danska eller svenska tyska.
Mm.
Så det finns otroligt många dialekter som man inte förstår.
Jag anade det, men Soran är väl det största? Är det?
Jag tror det.
Tror jag kommer vara säkerligen i vissa fall väldigt användbart. Att komma in folk på livet, så tror jag språk ibland är det. Det vet man ju bara själv, man åker någonstans, jag pratar svenska, man känner liksom, man får en liten connection, man kanske inte alls gillar varandra egentligen, men att prata med folk på deras första liksom modersmål är ju såklart väldigt, väldigt viktigt.
Ja, precis, och det är ju, alltså, där kan också just det här med att, alltså, vad ska man säga, positiva saker, alltså i yrket, att jag kan ett annat språk och kan prata med de här, nu säger jag liksom bara unga tjejerna, men de är ju mest utsatta egentligen.
Mm.
Kan prata med dem på ett annat språk, på deras språk, och liksom det här med att komma ner till deras nivå.
Just det. Nej, jag tror det är jättebra för andra unga tjejer också att se att den drömmen som man kanske själv har, som du har liksom förverkligat, och att komma in och börja plugga till polis, att det också kan liksom vara ett frö för dem som de kan så.
Precis.
Också.
Och,
för det är ett spännande yrke.
Det är ett väldigt spännande yrke, det är det verkligen.
Jag önskar dig all lycka till nu, sista tiden på fjärde terminen.
Tusen
och på
tack.
Aspiranten också.
Tack så mycket.
Och stort tack för att du ville gästa Snutsnack.
Tack för att du fick vara med.
Tack. Stort tack. Dagens avsnitt av Snutsnack är slut, men såklart är vi tillbaka nästa vecka. Följ oss på Facebook, följ oss på Instagram och glöm inte att stötta podden genom att bli Patreon. www.patreon.com/snutsnack. Jag hoppas vi hörs i nästa vecka. Hej då!
Vid Centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastar sig in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.